God morgon, kära församling. Så roligt att du vill vara med och fira gudstjänst tillsammans med oss den här söndagsmorgonen den 2 maj i Centrumkyrkan Falun. Vi kommer att få höra predikan utav Frans Kempe och Kristoffer Bergström, och jag, Kristina Kempe, kommer att leda er i lovsång. Och jag, Kristina Kempe, kommer alltså att leda även den här gudstjänsten. Vi ber som början för den här gudstjänsten. Tack Herre för att du är med oss. Att vi får komma inför dig med öppna hjärtan och en förväntan på vad du vill tala till oss den här morgonen. Tack för att du vill beröra oss och du vill möta oss mitt i det som vi står i. Vi lägger gudstjänsten i dina händer och ber om din frid. Amen.
Sådär. Frans Kempe heter jag. Och jag är pastor i församlingen. Och gift med Kristina. Och jag har en son som heter Arthur. Som är 1 år gammal. Han ligger längst bak i kyrkan nu och sover. Tidigare under övningen så gick han omkring med sina staplande ben längs gångarna här. Och vi längtar tills vi kan ses. Och att ni också kommer vara med och se hans utveckling. Idag tänkte jag prata om någonting som ligger mig på hjärtat. Och som ligger på många på hjärtat. Och det kommer handla lite grann om Arthur för mig. Men för er andra kanske handlar om helt andra saker. För jag som förälder, jag investerar ju tid i Arthur. Jag investerar, var med honom, hjälper honom. Och försöker på alla möjliga sätt hjälpa honom i hans utveckling. Både andligt, men också fysiskt. Och på alla möjliga sätt. Och en sak vi vet att även om jag kan investera i honom och ta tid för honom, så vet jag inte i slutändan vad som kommer hända. Kommer den tid jag investerat i honom ha betydelse för hans framtida liv? Kommer jag kunna ha hjälpt honom i en relation med Gud? Och många av er hemma har investerat jättemycket tid i olika saker. Ni har barn, ni har barnbarn, era jobb, i kyrkan. Ni har lagt tid för tid för tid och investerat. Och en fråga som kan vara ganska depressiv om man bara tänker på den är verkligen det jag har lagt. Har den någon påverkan? Blir det någon skillnad för det jag gör? Och jag tänkte prata lite grann om det idag. Och ett av bibelställena som hjälper mig just i det här hänseendet finns i första Korinthierbrevet 3, vers 4-9. Så jag kommer läsa det. Så här står det. När den ena säger, jag hör till Paulus, och den andra, jag hör till Apollos. Är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Det är tjänaren som fört dig till tro. Var och en med den gåvan fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud. Han är den som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medhjälpare och ni är Guds åker. Guds bygge. Den här versen är skriven till församlingen i Korint. De hade varit två olika läger. En sa, men jag faktiskt följer Paulus. Jag är Apollos. Man, lite stridigheter mellan dem. Och Paulus fick gå sig till rätta. Men en sak som jag fastnade på den här versen. Och det står så att jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. För mig är det någonting som hjälpt mig i min tjänst som pastor. För när man möter människor, man investerar i människor, man vet inte vad som kommer hända med dem. Men jag vet att jag kan få en del av det. Jag kan få vara en del att lägga deras livspussel. Kanske få en liten bit i deras vandring med Gud. Jag vet inte hur det kommer att bli hela livet, men jag kan få vara en del. För det är Gud som gör växten. Det är inte jag som är viktig, men det är Gud som gör arbetet. När min första missionsresa till Lettland, där jag senare kommer jobba som missionär, så åkte vi tillsammans till en stad som heter Talsi, som ligger typ i västra Lettland. Och i den här platsen så åkte vi runt med matkassar till fattiga. Vi hade fått adresser från kommunen, från socialen, och så åkte vi ut till olika platser de behövde mat. Och under den här tiden så träffade jag en ungdom. Och den här ungdomen, han heter Edgar, han följde med oss på de här samlingarna. Och han var som tolk. Och han lärde mig bara mina första ord på lettiska. Jag körde bilen när jag skulle lära mig höger, vänster, rakt fram. Palabi, Pakresi, Taisne. Så här. Och det var de här, han var den som lärde mig det. Och när vi gick till de här adresserna så vi fick se folk komma till tro. Och den här tolken och ungdomen, han vet nu, blev mer exalterad och blev jätteglad vad som hände. För han fick se hur Gud berörde människor. Och vi var där en vecka. Sen åkte vi därifrån. Och genom honom så lärde jag också känna hans syster. Som också var med på den här samlingen. Efter ett tag. Om jag hoppar tillbaka framåt 10 år senare. Så hade jag varit missionär där några år. Och jag åkte tillbaka till Sverige. Här utbildade mig. Och jobbade som pastor. Och så åkte vi tillbaka till Lettland för en missionsresa. Och då träffade jag den här tjejen. Syster till den jag träffade för 10 år sedan. Och då var hon ledare för det här arbetet som vi hade där. En av huvudledarna för ungdom uppgift missionscenter kan man säga. Och när hon då berättade för mig. Men vad kul att se det här. Och så berättade hon. Men det är ju faktiskt anledning varför jag är med här. För de där 10 år sedan när du pratade med min bror. Och så fick min bror med sig mig till det här centret. Och sen dess har jag blivit mer och mer engagerad där. Och nu är jag ledare där. Det är faktiskt genom dig som jag är här. Så tack. Och för mig var det jättekul att se. Att jag hade inte gjort så mycket. Jag hade ju egentligen bara pratat med en ungdom. Som till och med skolkade från skolan för att följa med oss. Men ni ska inte göra det hemma. Man ska inte skolka från skolan. Men i alla fall så. Den lilla korta tiden som jag var där. Fick jag betydelse. Och sen i efterhand fick jag se hur Gud hade använt mig för att hjälpa henne. Och jag tror lite grann så när vi pratar om den tid vi investerar i någonting. Vi vet inte exakt hur vi kommer få se vad som händer. Men vi har lagt en pusselbit i deras liv. Kanske vi kan få se det nu här på jorden, men kanske i evigheten också. Det finns en väldigt berömd sång som pratar om att vad som händer när vi kommer till himlen och får se hur vi har påverkat människor i vår närhet. Vad har vi fått betyda? Och till dig där hemma skulle jag säga men att du har betydelse. Det du har gjort kommer du få se resultat av. Kanske inte nu, men i framtiden. Så fortsätt hålla fast. Ibland är det så också att när vi pratar om det här så vi har olika pusselbitar lägger i våra liv. Ibland är man en förberedande pusselbit som i Arturs liv. Jag hjälper honom att växa upp och bygga en stark och stabil grund för honom att växa in. Men ibland kommer vi helt andra situationer i livet. En annan situation som hände när jag var på en missionsresa till Lettland så var att vi kom till en adress. Och när vi kom till adressen så knackade på så var det en person som kom ut ur dörren. Och den här personen hörde inte till adressen. Men den såg att vi kom. Vi var jätteglad. Och det visade senare att han var en person som hade hjälpt den här familjen. Rent praktiskt. Gett dem mat och hjälpt dem med praktiska saker runt omkring. Och han var kristen. Och han hade bett för dem. Den här familjen vi kom till besöka. Så när han kom bara. Ja men ni är bönesvaret. Och så tog han med oss in. Vi blev lite omtumlade. Och sen fick vi prata med den här familjen. Och han sa men. De här vill ju ta emot Jesus. Och så fick vi fråga. Men vill ni göra det? Ja, det vill vi. Och så fick vi ge dem matkassen. Fick berätta om Jesus. Och de tar emot honom. Och den här mannen, han var tolk. Han kunde prata ryska. För de pratade ryska. Och vi hade ingen som pratade bra ryska. Så han fick vara tolk. Och genom honom fick vi leda dem till Jesus. Det var som en situation där Gud hade förberett. Och vi fick vara en del som bara tar frukten. Fick vara, men leda dem till Jesus. Det var inte vi som har gjort någonting. Det var Gud. Och mycket genom den här människan som var där. Och för ibland är det så att vi i våra liv får vara olika betydelser för människor. Kanske får vi se frukter eller någonting. Men kanske också vi förbereder inte något nytt. En av mina favoritstunder när jag jobbade i vinden var att vi var på ett läger. Och under det läget så hade vi en lovsångsstund. Och plötsligt blev en av ungdomarna gråta. Det var en hel ande som berörde henne. Och jag kommer ihåg fortfarande en av grannarna som satt bredvid henne. Han kollade på mig och bara, vad gör jag nu? Hon gråter, det går inte att sluta. Och då gick jag fram till henne och sa, ja men det här är faktiskt Gud som gör någonting. Han berör dig, det är helt normalt. Låt honom ta en tid med dig och låt honom möta dig. Och för mig var det som en skönt att kunna finnas där just det tillfället och kunna hjälpa henne och förklara för henne vad som händer. Och det är någonting vi vill göra. Vi vill vara människor som kan förklara vad Gud gör. Sen finns det också en annan aspekt här också. Att våga ta steget tro också. Att vi är satt på olika platser. Vi har ju jobb. Vi har olika hobbies vi gör. Vi har grannar. Vi har vänner, vi har familj. Vi satte de situationerna, de platserna. Och vi vill också att vi använder dem. Och jag har talat till dig hemma också. Du vet att du befinner dig på en plats i livet. Det är olika för varandra som hör detta. Men Gud kan ha satt dig för en mening. Kanske Gud har satt dig på den platsen där just nu för att han vill använda dig. Jag tänker att vi ska gå lite grann till Gamla Testamentet och kolla på Ester. För berättelsen om Ester är en bra berättelse som kan förklara lite grann om att vara på rätt plats på rätt tid och ta steg i tro. Om man kollar på berättelsen om Ester så finns det olika huvudkaraktärer som vi kan komma till. Den första huvudkaraktären är kungen. Kung Ahasverus, Xerxes den första. Han är kung i Persien. Och han har ett fylleslag kan man säga. Och hans fru lyder inte honom så han väljer att förkasta sin fru. Och när han blir sen ledsen för att han har inte sin fru längre så väljer han att jag vill ju ha en ny fru. Och så väljer han att göra ett påbud att man åker runt i riket och tar dit alla de vackraste kvinnorna för att han ska kunna välja ut den som han ska ha som fru efter att det är sex med dem på en natt. Det är en av huvudkaraktärerna och det här är bakgrunden till egentligen Esters situation. Och Ester då, hon bor tillsammans med sin kusin som heter Mordecai. Mordecai har adopterat Ester genom att hennes föräldrar är döda. I den judiska samhället så fanns det lite skyddsnät vad som händer om det är någon som är nära släkting som dör eller om det händer någonting. Så i och med att hon var föräldralös så gick då kusinen in som trodde att det var kanske närmast att adoptera henne. Och han fick vara pappa för henne. Han jobbar troligtvis som en slags funktionär, någonting i officiell titel i regeringen där. Och Ester, det man enda vet om honom är henne att hon är vacker. Och hon blir vald bland de här människorna, de här kvinnorna som kungen väljer. För att de här vackraste kvinnorna. Och hon blir tagen till ett harem och få bli utsmyckad och ha ett spa-år kan man säga. Och förbereda sig för en natt med kungen. Och man skulle kunna säga att hon blev tvångsbortgift. Men under den natten då så till slut väljer då kungen henne som drottning. Sen kom in en tredje eller en fjärde person, huvudperson och en person som heter Haman. Han blev kungens rådgivare. Det som står honom var att en agagit. Och en agagit finns det olika förklaringar till. Och en förklaring till det är att han var en fiende till Judas folk. Han härstammade från en kung som heter Agag som Saul hade dödat. Och som en del av Amalekiterna. Och Gud har sagt till amalekiterna, det är ett folk, men utplåna dem. Så det fanns en ganska stor hat mot judarna från amalekiternas sida. Och troligtvis var då Haman en sån. Så han, när han fick reda på en situation där att Mordecai han valde att inte tillbe honom som hade varit hans rätt, tyckte han. Så och han såg att han var jude, så valde han att försöka hitta sätt att utplåna judarna på. I hat. Och han kunde använda det judiska, det persiska systemet. Och lyckades få kungen att göra en lag som gjorde att de skulle kunna utplåna judarna. I det persiska systemet så, om det blev en lag, det fanns på papper, så kunde inte bara kungen säga, nej men nu kan inte vi bara ta bort det här. För det var det laget, det blev som en lag, det systemet var som det fungerade. Så har man lyckats få sånt, en lag som gör att judarna skulle kunna bli dödas. Och här kommer vi till situationen med Ester och Mordecai. För Mordecai, som var kusinen, kom till Ester och fick berätta det för en tjänare att kalla hit Ester. Och Ester vill komma dit och Mordecai får berätta situationen. Och vi kommer läsa det, den situationen just nu. Från Ester 4, vers 9-14. Då Hatak, som är typ en tjänare i harmet, kom och berättade för Ester vad Mordecai hade sagt. Befaller honom att gå tillbaka till Mordecai och säga: alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för en man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borgården gäller bara en lag, döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot får behålla livet. Så jag lär inte vara på 30 dagar vara kallad till kungen. När Mordecai fick höra vad Ester hade sagt, lät han svara henne: tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan, därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning från judarna från annat håll, men du och din fars familj ska gå under. Men kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. En stund som denna kanske du blev drottning just då. Och det här är som en nyckelvers för hela den här boken. Och när man fortsätter läsa boken så inser man att Ester, hon tog mod till sig. Och tog ett steg. Hon fanns i en ställning så hon kunde påverka kungen. Och kanske kunde hjälpa judarna på något sätt. Och boken slutar med att judarna klarar sig. Haman blir dödad. Judarna överlever. Och de firar det här också nu som heter Purimfestivalen. De firar att de överlevde Hamans plan för utplåning. Och det som är speciellt med Ester är att hon befann sig på den här rätt plats i rätt tid. För att kunna vara ett medel för Gud att hjälpa judarna. Och jag tror också samma sak som gäller för dig och mig. Att kanske var det en stund för denna som du är just på den plats du är just nu. Vi har olika platser vi är på. Vi har familj, skola, jobb, i kyrkan. Kanske jobbar i politiken, sport. Det finns många områden i ditt liv som kanske du är delaktig i. Men kanske du är så att du är just satt på den här platsen för den här stunden. På samma sätt som jag är satt i min familj och jag ska hjälpa Arthur ett steg vidare. Så kanske du är satt där du är just nu. För att du ska också visa Jesus runt omkring. I Kolosserbrevet 3:17 står det så här: låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fader genom honom. Det är någonting som hjälper mig. Att allt vad jag gör ska ske i Herrens namn. Jag ska göra för hans skull. När jag jobbar, när jag är med familjen, vill jag visa mina handlingar Gud. Vi kommer snart att avsluta, ha lite mer lovsång och fortsätta det här. Men det står också i Matteus 5, 14-16 så här. Ni är världens ljus. En stad på ett berg kan inte döljas. När man tänder en lampa sätter man inte under kädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar i Fader i himlen. Om vi går tillbaka nu till frågan. Har den tid jag investerat i människor, har det betydelse? Ja, ska jag säga. Vi kanske inte vet resultatet just nu. Men vi som kristna har möjligheten att lägga det vi gör i Guds händer. Och när vi lägger det i Guds händer och vet att men jag gör det för Guds skull. Och att Gud får leda det framåt, så finns det den bästa platsen någonsin att lägga det i. Att jag kan få en del i en människas framtid på olika sätt. Att jag kan få del att leda Artur framåt i hans liv. Till den person han skulle vara. Låt oss tingen kan komma fram, så ska vi be innan vi kör igång. Så jag tackar dig, Herre, för idag, Herre. Tack för alla människor som har investerat tid i den här församlingen, i familjer, i jobb, i olika hobbys runt omkring, Herre. Tack för att du har satt dem där på den platsen för den här tiden, Herre. Och jag ber också att hjälpa oss att se också att vi får vara en del av ett pusselbit i ett större pussel än vi någonsin kan se, Herre. Vi ser inte alltid resultatet, vad som händer, Herre. Och det finns också mycket sorg där vi ser att släktingar, vänner, barn, barnbarn inte väljer att följa dig, Herre. Och vi vet att det inte är lätt, Herre, men vi vet att vi vill vara en del av någonting större, Herre. Och vet att du har ett mycket, mycket större pussel och du känner de här människorna mycket, mycket mer än vi kan känna dem, Herre. Och du vet vad de behöver, Herre. Så jag vill tacka dig för allt som gott som har investerats på olika sätt, Herre. Och jag ber också att få se också resultatet, Herre. Att det inte vara bara pusselbitar som bygger en förberedande pussel. Men vi får också vara personer som får se frukten av vårt arbete, Herre. Jag ber för var och en som sitter där hemma att ska se vad du har använt dem till, Herre. Att de ska se resultaten med människor de har mött och vad de fick på, vad de har fått betyda för dem, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss också att få, precis som Ester, ta ett steg i tro också. Att kanske vi är på den här platsen befinner oss just nu. Kanske vi behöver ta ett steg i tro och kanske fråga dem runt omkring oss om dig, Herre. Så jag ber att leda oss i de situationerna. Leda oss framåt, Herre. Hjälp oss att våga ta de här stegen i tron som kommer från dig, Herre. Steg i tro när vi får se att vi kan vara på rätt plats för rätt tidpunkt för att du har förberett det, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Tack för att du har varit med och tittat på den här gudstjänsten. Tack Frans som har predikat, Kristoffer som har lett oss i lovsången. Tack för teknikerna som har hjälpt oss att få ut den här gudstjänsten så att ni kan vara med och delaktiga i gudstjänsten. Vi vill ta en stund och be för situationen som är i vår värld just nu, pandemin, och för vår stad, för vårt land. Så vi ber tillsammans. Tack Herre för att du har varit med oss den här gudstjänsten. Tack för att du har talat till våra hjärtan. Tack för att det som du har lagt i våra hjärtan kan få bära frukt för ditt rike. Jesus, tack för att du har satt oss i en viss situation i den här tiden av ett syfte. Vi ber Herre att du ska använda oss där vi är. Tack för att du vill beröra människor genom oss. Jesus, vi vill lyfta upp personerna som drabbade av covid, oss alla. Herre, tackar dig för att du är med dem som just nu är sjuka, som lider av den här sjukdomen vi just sett, Herre. Vi ber om läkedom, vi ber om kraft, vi ber om styrka. Tack för att du vill komma med din frid in i den situationen som de befinner sig just nu. Tack Herre för att du är med i våran stad. Att du är med beslutsfattare och leder dem på dina vägar, Herre. Tack för att du vill tala till dem och styrka dem i det uppdraget som de har fått, Herre. Tack för att du är med vår regering och riksdag. Tack för att du även där vill påverka och du vill leda vårt land i den här tiden, Jesus. Tack för att du har satt kristna personer i vår regering och riksdag som kan få vara med och göra sin röst hörd för ditt, för dina principer, med dina principer, Gud. Tack Gud för att du också är med alla våra församlingsmedlemmar. Du ser de äldre, du ser de yngre, de däremellan, Herre. Tack för att du vill komma och omsluta oss med din stora kärlek den här stunden. Vi lägger veckan och det som ligger framför i dina händer. Amen. Så vill vi till avslutning sjunga välsignelsen tillsammans med er.
Deras barn, Herren själv. gå framför dig, även bakom och bredvid dig, runt omkring dig och inom dig. Han är med dig, han är med dig, i din utgång och din ingång, i din medgång och din motgång. När det mörknar, när det ljusnar, han är för dig, 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 han är för dig. Dina barn och dina barn.